Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.
Koll på vänstra teckningscirkeln som vi sa. Islanders har ett av ligans sämsta boxplay också. Det förvånar ju. Powerplayet okej då. Men att det här hårt jobbande laget också har det 29:e bästa, om ens kan använda ordet bästa, boxplayet.
Tredje den sämsta.
Ja, tack Mattias.
Ja.
Tur vi har någon som är språkligt begåvad med här. Ovechkin! Ja då! Alexander Ovechkin är tidernas främsta målskytt i NHL. Hundratusentals, miljontals människor kommer att minnas var de var när de såg det här. Och du som ser det är en av dem. Så där såg det ut när Alexander Ovechkin blev tidernas mäste målskytt i NHL. Den här bedriften som det har pratats om så länge har nu blivit ett faktum. Och vi ska givetvis prata här också dagen efter. Jag och Mattias Nordströms gjorde matchen, och vi har också förbundskapten, tidigare sådan, världsmästare, olympisk mästare, svensk mästare Per Mårtskär. Väldigt kul att ha här, Per.
Tack för det.
Innan jag frågar om Ovechkins rekord tror jag att många är nyfikna på hur livet ser ut för dig idag. Vi ska prata mer om det, men om du berättar.
Ja, det ser väl ganska bra ut. Jag har ju gått i pension, men jag försöker jobba ganska mycket. Jag har, för några år sedan så jobbade jag väldigt mycket med innebandy, Rönnbergs damer. Och nu, eftersom jag har fått igång en bok, så blir det ganska mycket jobb runt omkring den. Och förmodligen också hjälpa ett gulsvart lag lite grann.
Mm, spännande, vi ska prata om det och vi ska prata om boken också senare i programmet. Men Mattias, vi måste ju börja i det här rekordet. Det var 31 år sedan Wayne Gretzky tog över rekordet från Gordie Howe, och nu har Alexander Ovechkin det. Vi gjorde matchen igår, du har fått smälta det. Hur ser du på det här?
En fantastisk individuell prestation. Jag tyckte det var också bra i det talet han höll. Han också laget, tränare, materialare, personal och de som har spelat fram till alla de här målen. Så han pratade mycket om det. Sen är det ju också, det vilar ju en liten skugga över det här rekordet. Därför det är ju ändå alltid den här frågan, Ovechkins koppling till Vladimir Putin.
Ja, vi var inne på det inför när vi jobbade, hur ska vi förhålla oss till det här, för att det är ju en enorm sportslig bedrift, men det är också väldigt problematiskt, den här tydliga kopplingen till Putin, även om Ovechkin kanske inte aktivt har stöttat honom sedan kriget började på det sätt som man gjorde inför. Per, för dig, vi sitter här med lite tudelade känslor, komplicerade känslor som bevakar det här. Hur ser du på det som har följt det från sidan?
Det är klart att jag också funderar på om man ska hylla eller om man ska såg allting som hände, men det är klart att prestationen han gjort kan vi ju inte ta bort. Sen tror jag inte jag att han kanske har något val att välja någon annan väg, för att det finns en ganska stor påtryckningsmöjlighet bortifrån, så att han står nog illa till egentligen, så att sen gillar jag inte det som händer, men det kan ju inte göra någonting åt kanske. Mm.
En komplicerad situation på alla sätt och vis, men Mattias, du var inne på Ovechkins tal här, och vi tycker vi tar och lyssnar på det också, där han valde att sätta rampljuset på andra än honom själv.
What a day, huh? Like I always said all the time, it's a team sport, and without my boys, the whole organization, the fans, the trainers, coaches, I would never stand there, and obviously I would never pass a great one. So, fellas, thank you very much. I love you so much. And I know Nicholas Backstrom here, TJ Oshie. Fellas, I love you. We did it, boys. We did it. Thank you, Lester Rockin, to let me score 895. Love you, brother. And the last thing, all of you fans for whole of world, Russian, we did it, boys. We did it. It's a history. Yeah! And the most important thing, to my mom, my family, my beautiful wife, my father-in-law, my beautiful kids, thank you. I love you so much. And without you, without your support, I would never stand here. So, love you guys.
Alexander Ovechkin, alltså 895 mål i världens bästa hockeyliga. Och Per, han väljer att lyfta fram Niklas Bäckström, som du har jobbat med, som ju är den som har assisterat på flest av hans mål totalt sett. Vad tänker du när du har Bäckström samman i det här sammanhanget?
Ja, Niklas är ju en fantastisk spelfördelare, så att till och med om jag skulle få spela med honom så skulle jag kanske kunna göra något mål, så att... Och det är väl det här som är, jag tycker det är kul att han nämner kompisarna runt omkring, för att hade han varit själv så hade han inte kunnat gjort ett enda mål, utan det är ju individer som gör det, men det är också beroende av lagkompisar, annars funkar det inte. Så att det, jag tycker det är stort att han förstår att det inte bara han det handlar om, utan det handlar om supporten runt omkring, annars kommer man inte att lyckas. Till och med materialförvaltare och alla runt omkring betyder saker för människor för att man ska må bra och känna självförtroende och få vara en del av en verksamhet. Så att jag tycker att han har kanske kommit på det.
Hur många mål hade du gjort med Bäckes?
Kanske ett eller två till av vad jag gjorde, men jag har ju sån enorm respekt för Niklas Bäckström. Man pratar om hans framspelningar och allting, men också perfekt lagspelare. Jag skulle ha honom i ett boxplay. Han offrar sin kropp medan han var i skottlinjen. Han läser spelet väldigt bra. Så jag tycker han är lika bra defensivt som han är offensivt. Så att tråkigt att vi inte får se honom på isen fortfarande.
Självklart så kommer notan på ett sätt att prata om försvarsspel när vi pratar om alla tiders målrekord. Bäckström var ju på plats och vi ska få höra från Niklas och även från Rasmus Sandin, ända nu aktiva svenska lagkompis i Capitals.
Det är många minnen som jag har med honom. Mycket utanför. Jag kommer bara ihåg första dagen jag kom till Washington och efter matchen så de hade spelat. Jag kunde inte spela på grund av visum och lite sånt. Så sa han ganska snabbt att vi ska ses ikväll och ta någon öl och snacka så vi lär känna varandra. Och bara få göra något första assist man fick göra till honom. När han skjuter från sitt office liksom i powerplay, det var rätt häftigt. Och sen såklart matchen idag när han får göra målet. Det var känslor som man inte har känt allt för många gånger i livet. Så att det är otroligt häftigt och glad att få vara med på den här resan.
Vi satt faktiskt upp där och jag, Oshi och det var inte Smith Pelle. Vi satt faktiskt där och sa vi att så fort det var en utvisning. Han är med nu, nu händer det. Och jag textade dig precis. Jag textade dig. Vad med nu? Så jag hade det på känn. Så, han har alltid varit en sån kille. Han har alltid varit en sån kille som... när det är rekord i närheten, då smäller det direkt. Han väntar inte. Han liksom glöds av det, om man säger. Men ja. Nej, det var, jag gick över till hennes loge och... eller deras loge och... bara kramade mig och då... Nej, då släppte den. Det var lika när jag såg Ove här. Jag var väldigt tårögd. Jag ville... Nej. Det är väldigt speciellt. Och jag har känt han länge. Känt hans familj länge. Så det är väldigt... Det blir så då. Och, jag textade faktiskt min fru hemma. Jag sa att... ursäkta, men jag har så jävla känslosam när jag träffar min fru. Som du säkert kommer se senare. Så, men hon sa... Men det, let him go.
Du har ju en väldigt stor del i många av de här målen. Passar du de flesta? Hur känns det?
Nej, det känns... Jag har fått jättemycket fina ord från folk runt omkring. Hockeymässigt att jag är en del av det här. Men, och det känner jag själv också, absolut. Men samtidigt så vill jag inte ta ifrån det här att det är han som gör rekord och det är han som är speciell, så att säga. Och... kommer aldrig ta det ifrån.
Niklas Bäckström, ofta lugn som en filbunke. Man förstår det speciellt när man ser tjänsterna där.
Absolut. När man har spenderat så mycket tid tillsammans, gjort så mycket tillsammans, och då förstår jag att det här är speciellt. Igen tillbaka. Det var synd att han inte kunde vara där ute på isen. Kanske assistera till det där målet.
Den här typen av resa som de här två har gjort tillsammans, det är till och med något annat än att vinna bara ett mästerskap tillsammans. Det är ju två decennier. När du ser Niklas tjänster där, han var ju uppenbart berörd och tårögd när han kramade om och Ovechkin där, när de fick möta sig omklädningsrum efteråt. Vad känner du då, Per?
Nej, men jag känner ju att hur mycket han känner att han har varit med på resan. Det är ju som du säger, de har ju jobbat i stort sett i 20 år tillsammans och ses nästan varje dag, ska jag vilja säga. Det är väl inte många dagar på ett år de inte möts, och alla känslor, alla jobbiga matcher, alla resor, allting som gör att man liksom connectar på ett annat sätt. De får uppleva de här starka momenten som vi vanliga människor aldrig får känna. Så det är klart att de har upplevt så mycket som man inga andra människor kommer att förstå egentligen. Så att det är stort.
Ovechkin är inte bara tidens mesta målskytt, han är också en av de främsta. Den här säsongen, 42 fullträffar, gått för en fjärde plats i NHLs målliga. Trea är Tage Thompson på 43, Leon Draisaitl leder på 52. Och så har vi William Nylander, två mål i helgen, 44 mål totalt den här säsongen för William. Alltså tvåa i målliga, Mattias, det är inte fyskam.
Det är inte fyskam, och det här är två väldigt fina mål. Ja, här ser vi vilken kyla han har. Hittar en lucka mellan benen och använder sitt skott, tycker jag, mer den här säsongen än jag sett tidigare. Och det är ett riktigt fint skott han har.
Sex matcher kvar för Nylander. Se om man kan greja den där 50-målsgränsen och kanske till och med jaga Draisaitl som är skadad. Då krävs det någonting alldeles speciellt. Men Per, vi har aldrig haft en svensk som har vunnit mål i NHL. Vi har haft Marcus Näslund och Mats Sundin som har blivit tvåa, den här andra platsen som Nylander just nu har hugg på. Då förstår man lite vilken typ av spelare han är, när det är så få svenskar som har lyckats med det.
Ja, han är ju fantastiskt spelskicklig, och när man ser målen här, så det jag tycker skiljer en målskytt från en icke-målskytt är att man går för det. Den som inte är målskytt letar ett bättre läge hela tiden, för att, och det kanske aldrig kommer. Och Ovechkin likadant, att de funderar inte, utan man skjuter för att göra mål direkt. Man tar första läget, och jag tycker det är ju en styrka. Och William här är ju, han har ju sån blick för allting, så att skicklighet med allting, så att det är klart att han kommer att vara där uppe många år framöver.
Någon som jag tror vi kan säga inte är en naturlig målskytt är Elias Pettersson, den yngre backen som har tagits in i Vancouver och nu också fått göra sitt första mål i match nummer 23. Fint framspelad av Linus Karlsson, och den där känslan, den glömmer man aldrig, Mattias.
Nej, sitt första mål, det kommer man alltid komma ihåg. Och kul, Vancouver har ju haft en tuff säsong här och prövat många olika spelare, och då gäller det när man får möjligheten, chansen, kliva fram, och inget bättre sätt än att göra ett mål.
Och det här är ju lite häftigt, Per, att se den här typen av killar som Elias, som har tagit tydligt jobbet. Han kommer att vara en defensiv back. Han har förstått det. Det är hans väg till en roll i världens bästa liga, och den tar han på ett ödmjukt vis.
Jag tycker det är lite kul att se alla yngre killar som tar för sig nu, som på något sätt inte står med mössan i handen, utan ska man in i en sån där tuff liga, man ska ju konkurrera ut när det är någon som sitter på en plats, och någon, man måste putta bort någon, och det gör man inte om man är ödmjuk på det sättet, utan här gäller det att ta för sig, och då får man på något sätt skita alla andra en liten stund.
Vi pratade om William Nylander tidigare, den främsta svenska målskytten den här säsongen, den främsta poängmakaren totalt sett är Jesper Bratt, som hade både mål och assist för sitt Devils i helgen då det blev seger mot Rangers. Jesper är nu uppe på 88 poäng på 76 spelade matcher och 10 den totala poängligan. Och så ser vi också Jakob Markström med fina räddningar där. Markström höll nollan. Det var trippla svenska nollor. Anton Forsberg och Linus Ullmark höll nollan i varsin match för Ottawa. Men Jesper Bratt, som vi ser här, Mattias, kanske den bästa svenska forwarden den här säsongen.
Han har en fantastiskt fin säsong och fortsätter att leverera. Framförallt med skadan på Jack Hughes, som är deras stjärnforward, tycker jag Jesper Bratt har spelat i stort sett bättre när New Jersey verkligen behövt honom kliva fram. Så en jättefin säsong.
Det är en spelare som har varit i skymundan här på hemmaplan, kom upp, spelade allsvenskan, åkte ung, inte sett så mycket av honom i landslaget, tyvärr än så länge i alla fall. Vad har du för intryck av Jesper Brattberg?
Jag måste väl erkänna att jag känner inte honom så väl. Han har ju haft en annorlunda resa som du säger, så att jag kan honom inte på något sätt, aldrig träffat honom, utan det jag följer, det är bara det jag ser alla gånger han är med. Och han har ju någonting, annars ligger man inte så där högt upp, gör så mycket poäng i en sån där tuff liga, så att fantastiskt bra gjort.
Kanske får vi se honom när det vankas hemma-VM, beror på hur det går för New Jersey. Två lag som högst sannolikt inte kommer att spela slutspel är Boston och Buffalo som möttes, och där finns det ju några intressanta svenskar. Vi har bland annat Elias Lindholm som för tredje matchen i rad gjorde mål här, fint framspelad av David Pasternak. Elias med 6 poäng totalt de senaste 3 matcherna, och det är viktigt för honom, Mattias, efter en motig säsong.
Ja, det är ju många spelare i Boston som är ifrågasatta. Vad har hänt med det här laget som man tidigare i många år har varit självklara slutspels... och Stanley Cup-favoriter. Nu har de kollapsat totalt. Så kul att se att de levererar lite i slutet av säsongen.
Vi ser också Rasmus Dahlin göra sitt 15:e mål för säsongen. Och det som står ut här, efter Four Nations-breaket har Rasmus 8 mål och 20 poäng på 21 matcher från backplats. Så Per, jag är intresserad av att fråga dig, som jag har varit i den här rollen som tränare. Rasmus har ju både under Four Nations och även VM senast hamnat i en roll där du har en Victor Hedman, du har en Erik Karlsson. Han får ta lite av en mindre roll än han är van med i klubblaget. Sen kommer han ut efter den här turneringen och verkligen trampar på gasen. Den där dynamiken när du har liksom arvtagaren och de etablerade som ska på ett sätt tampa som istid. Hur är den utmaningen som tränare?
Alltså svårigheten man har är ju att ge lagot mycket istid, för att om någon får mer istid så får någon annan mindre istid, och har man på en hel säsong så är det ju någonting annat. Då måste man kanske fördela tiden lite så att alla får växa i det här. Så att han får nog ta chansen när han får den helt enkelt, och eftersom du säger offensivt så har du Erik Karlsson som vi kanske inte har någon bättre back på det. Med puck så där, så att Victor Hedman är väl en mer spelare över hela banan kanske, som inte har samma skicklighet som Erik med puck, men det här är inte enkelt när man står som ledare och tränare och ska fördela istider och bara spela en spelare, utan det måste finnas möjligheter för de andra också att göra bra i matchen och få växa in och spela mer och mer, så att det är en balans. Att sen är han ju den åldern när han börjar på att ha varit med så pass länge nu. Så nu måste han leverera när han får chansen också.
Jag gissar att du inte hade jätteklurigt att fördela istiden hemma VM 2013 när Daniel och Henrik Sedin anslöt från Vancouver. Och vi hade ju Henrik Sedin som gäst här tidigare den här säsongen i Godmorgon NHL. Och vi ska lyssna vad han sa om just det där klassiska mästerskapet 2013.
Men minst tillbaka Henriks enorma karriär, framförallt då med den gula landslagströjan på sig när ni reste hem till hockey-VM i Stockholm 2013 och såg faktiskt till att, om man får använda ordet, frälsa Sverige, för det bara kokade i hockeynationen Sverige och det blev ett nytt guld. Berätta hur det var att ansluta så sent till turneringen och det du och Daniel gjorde för Sverige.
Nej, men det är ju det man kommer ihåg, tror jag, mest. OS-guldet absolut 2006, men här hade vi en jättestor roll. Och vi kom direkt från slutspelet, så vi var ju liksom verkligen i bra form hockeymässigt. Och sen hade väl laget gått lite halvtungt genom hela turneringen, så att vi kom ju liksom hem i rätt läge. Och coachen sa väl åt oss stort att vi fick spela hur mycket vi ville. Så att det vi var med där borta, så att det är den enda turneringen som vi har spela i där vi har fått den rollen, och det var så grymt kul att komma hem med den vetskapen att vi skulle få spela mycket. Så att det var otroligt. Vår här i Stockholm minns jag också, det var fint väder varje dag och att komma hem hit och spela på hemmaplan, så att det är någonting man drömt om.
Hur högt rankade du dig?
Nej, etta, för absolut.
Det är etta.
Ja, absolut. Jag menar, OS är enormt stort, absolut. Ja. Men där hade vi en lite mindre roll, vi spelar boxplay och vi var inte riktigt lika mycket istid, men det här fick verkligen chans att spela, och så det för mig är rätt då.
Ja, vi ska Prata mer om din bok, Per, sen. Men en grej som jag noterade när jag läste den, det är att du berättade om hur Andreas Jämtin ställde sig upp på ett lagmöte när Sidina var på väg in och sa att det spelar ingen roll om jag får sitta på bänken, jag tar deras unga på Djurgården och är barnvakt om de kommer och lirar. Den typen av attityd, när vi pratar om det här med fördela istid och sånt där, när den finns i gruppen, vad betyder det för dig som coach?
Alltså, vägen dit är ju ganska krånglig. Det är ju, man vill på något sätt komma där alla köper att man får mindre roller. Och jag kommer ihåg Andreas Jämtin, jag hade ju honom i HV när han kom som 20-åring, och jag fick ju, jag förstod ju att jag lärde mig när det var slagsmål, då tog jag hans hand i min, under min, så visste jag var han var någonstans, annars ville han ut och vara med. Så att, och han fick lite mindre och mindre istid på under VM:et, och han kunde komma och crosschecka mig och säga, din jävla idiot, jag vill spela mer. Och vi hade den relationen, Andreas och jag, så att det var ganska öppet, och han förstod att han kommer ju få en guldmedalj om vi vinner guld, så att kör, så får jag vara med på den resan också. Så att han var en duktig kravställare, Andreas. Han var en bra del i det här, för att han var inte tyst. Han accepterade inte att han fick spela lite. Han tog det mot lagkompisar och rakt ut, så att den sortens energi in är ju fantastiskt bra att ha. Så att, ja.
Mm. Jag tänker på det som Henrik säger, Mattias, här, att just att få spela den här stora rollen, att känna att man har varit där och bidragit som spelare, att han värderar det högre än OS-guldet, som ju objektivt sett är en finare medalj än ett VM-guld, sett till att de bästa var med där. Hur ser du på det?
Jag tror vi alla drömmer, jag också som inte gjorde några mål, men jag drömde att tänk om det blir övertid, jag får vara på isen, jag får göra avgörande målet. Och jag tycker det är en inställning man måste ha, att man vill ha en stor del och bidra. Sen att man, det Per var inne på, att det är så viktigt också att förstå när du kommer till ett landslag, att då, jag har ju varit en landslagsturné, jag tror vi var 6 kaptener allihopa, men då förstod jag med Niklas Lidström, Mats Sundin, Peter Forsberg, Marcus Näsren, då måste du förstå vad jag bidrar med för att göra laget bättre också. Men drömmen måste ju alltid finnas där, att vilja vara den som avgör en match, som blir lite hjälten. Det tror jag man har sedan barnsben.
Det här med hemma-VM är något vi har pratat mycket om i det här programmet. Vi kommer ju sända det här på Viaplay, och det skulle bli väldigt, väldigt spännande. Per, om du skulle beskriva den utmaningen som den här gruppen, ledarna med Sam Hallam i spetsen, står inför när VM spelas på hemmaplan. Hur är den?
Nu hade vi ju ett VM 2012 också som började hemma, så jag fick öva lite grann på att vara på hemmaplan. De erfarenheterna tyckte jag att vi förstod till 2013. Jag tycker nog att vi var skapligt med i matcherna. Hade en bra vår där saker och ting började på bli bra. Sen att Henrik och Danne och Alexander Edler också kom in är ju en otrolig spetskompetens som vi kanske inte riktigt hade. Så att helt plötsligt så börjar vi på de här jämna matcherna, så vinner vi istället för att förlora. Så att det betyder mycket. Men stora grejen är att killar från NHL kommer hem. De gör det på sin fritid, så att säga. Man kan ta hit familjen, kompisar. Det händer mycket runt omkring. Och vi fick väl försöka skära ner allting så att vi hade gemensamma saker. Måltider, bussresor, andra saker som man inte fick vara borta ifrån. För att det var ju ändå hockey det handlade om och inte någonting annat. Så att jag tyckte vi lärde oss det, så att det är svårigheten att få killarna att vara på närvarande när man ska vara närvarande och inte fundera på vad händer efteråt.
Jag bevakade det här mästerskapet för Expressen då när jag jobbade som reporter där, och nu parafraserar jag kommer inte ihåg exakt, men om jag minns rätt så sa du något i stil med efter guldet att nu ska jag äta en banan och åka hem. Det kändes som att det var en sån enorm, jag vet inte om man ska säga lättad, urladdning. Hur skulle du beskriva liksom din personliga känsla efter det där?
Ja, men jag är ju lite tråkig, ska jag ju säga. Jag, samma sak efter SM-guldet med HV71. Jag tog bilen ner på någon restaurang vi skulle vara, sen åkte jag hem. Samma sak här. Jag var ju naturligtvis med till hotellet. Vi tackade spelarna på middagen. Jag åt ingenting, men jag tog en banan, tog den på vägen upp och så gick jag om och så, för att du är utskiten, alltså det har inte så mycket mer kvar. Jag har aldrig festat efter någon seger så där, för att om inte den rusningen man har i kroppen räcker, då vet du 17. Så att jag har aldrig behövt någonting mera stimulans så att säga. Så att det var nog för mig. Och på något sätt så är det här idrottslivet lite tråkigt, för att då var ju målet uppnått. Då går ju man ju fundera på nästa grej. Så att vi är lite dumma huvud på något sätt, för att man... Det är alltid nästa grej. Jag stannar aldrig kvar, utan jag ser allt. Jag måste alltid ha någonting att titta fram emot. Och det var det färdigt, så att ska vi åka hem dagen efter.
Men nu då? Jag menar, som vi är inne på, OS-guld, VM-guld, SM-guld. Du var med och satte Sverige på JVM-kartan och liksom verkligen kunde utmana de här stora drakarna i Nordamerika. Kan du njuta av det nu då?
Nej, jag vet inte om det... Jag tycker inte att jag har... Alltså det är ju mitt jobb att göra, att hjälpa människor att lyckas på något sätt. Det är ju inte jag som gör det. Jag står ju inte på isen, utan jag måste få människor att försöka jobba tillsammans, att må bra, att ha trygghet, att få leva sitt liv utan att jag stör för mycket. Så att jag vet inte om jag tror att jag räknar ut att jag har ganska många medaljer hemma. 11-12 medaljer med landslag och så här, och jag vet inte ens vad det är med, för att det är inte viktigt, utan jag lever mer på drömmar än på minnen.
Känner du igen den här känslan, Mattias, att det är svårt att njuta när det händer?
Ja, det är verkligen, det kan jag. Sen tycker jag för Per att man får nog ta lite beröm också. Därför det vi var inne med talet med Ovechkin, att det här är så viktigt att det är hela gruppen. Det är tränare, det är materialare, det är hela staben runt omkring. Att man gör en resa tillsammans där alla måste få veta att de är en del av pusselbiten. Eller av pusslet, att man bidrar med någonting. Och då tycker jag också för Per skull också att det här... Det är inte bara en tränare, utan det här är någon som är så viktig för gruppen och håller samman och sätter planen. Som hela tiden är för mig många gånger. Det är där lätt att tappa bort kompassriktningen, tappar man lite ibland. Och då är det ju, ledaren har ett stort ansvar, tränaren har ett stort ansvar att hålla ihop den här gruppen. Så att, jag känner igen delar, men jag vet inte heller vad mina medaljer är. Där kan jag verkligen stämma in. Eller jag vet att jag har givit bort många, att de finns inte hemma längre.
Mattias, du berättade att du och vår kära kollega Niklas Holmgren hade en diskussion häromdagen om förbundskaptener, både i fotboll och hockey, de här två stora landslagen. Och att vi ser många nästan... Ska vi säga, ta en liten paus från rampljuset efter det uppdraget är över. Och många tar en väldigt lång paus från rampljuset också. Och det är intressant här, liksom, att vara förbundskapten för ett svenskt landslag i liksom den här miljonpubliksklassen. Vad kostar det?
Jag vet inte om det kostar någonting egentligen, utan... Nu är jag lite tråkig igen. Jag har väl aldrig haft som mål att bli förbundskapten. Jag har liksom drömt sådana saker, utan jag hade ju juniorlands... Jag slutade i HV och efter 4 år och hade anbud från de flesta lag. Men kände att Tommy Bostedt kom och frågade om man ville jobba med juniorlandslaget. Och jag kände att fasiken, det kanske jag ska göra så jag får en ny färdväg på något sätt. Sen mitt sista år med juniorlandslaget så hade vi varit i de stora arenorna. Åtta var fullsatt i final mot, och sen var vi i mitt sista år i Regina och åkte ur i semi. Men då kände jag att fan, jag skulle nog kanske vilja testa landslaget. Så jag nämnde det faktiskt till min fru att det vore kul. Och jag blev ju också tillfrågad i ordet 6 år som förbundskapten. Så att det är ju en hiskelig resa man gör, men inte tänker jag på att var jag står någonstans. Utan jag jobbar ju med människor och spelare som har drömmar och olika viljor som man ska försöka samsas och göra så bra ifrån sig. Så att jag aldrig tänkt så att det är någon miljonpublik, utan jag förstår ju att Tre Kronor betyder mycket för svenska folket, och man märker ju framförallt på ett hemma-VM att det är viktigt. Så att det är en fantastisk resa. Jag är ju liksom glad att jag fått vara med, helt enkelt. Det är inte så många som får vara med på det sättet.
Vi nämnde ju några av höjdpunkterna där. Om man skulle prata tuffa ögonblick, jag menar, du nämnde 2012 då det var väldigt bra lag som inte nådde resultaten ni hoppades på. Vi minns alla tyvärr, vi nämnde Niklas Bäckström i OS-finalen 2014 där inte han fick spela på grund av dopingavstängning. Minns du något specifikt som att det här var ett ögonblick som var tufft?
Ja, jag gör väl det kanske det. Jag kommer ihåg mitt första år, finalen i Bratislava. Det står 1-1 mot Finland och det är en period kvar. Och jag har funderat med spelare, med alla som jag har träffat, vad hände i omklädningsrummet i pausen? Sa vi något speciellt? Gjorde vi något konstigt? Eller varför förlorade vi sista perioden? 5-0 kanske det blev. Och jag tyckte att vi hade taktpinnen i de två första perioderna, så att jag... Det var en sån där smäll som jag tänker på, att vad kunde jag gjort annorlunda och hur har vi kunnat fått en annorlunda utveckling på det? Sen 2012 kanske är den absolut värsta. Som du säger hade vi ett otroligt bra lag. Stort sett samma kvalitet som vi hade på i Sochi 2014, men får inte riktigt till det. Åker på ett baklängesmål mot tjeckerna som gör att vi åker ur. Fast vi har haft både stolpskott och allting innan, men man får inte med sig resultatet. Så att den resan tog mig ganska lång tid innan jag återhämtade mig från. För jag tycker ju att det är mitt fel. Att inte jag lyckas få spelarna att slå personbäst, att göra sina bästa matcher när det gäller som mest. Så att det är klart att man anklagar sig själv. Och jag var långt in på hösten innan jag började på komma ovanför vattenytan igen.
Du nämner det här om att få spela en slå personbästa. Vi har ju nämnt din bok och vi ska visa upp den här jaget, laget och uppdraget. Och där handlar det ju mycket om det här. Den är skriven med Ulf Eriksson och Per Pettersson som du jobbade med, ja, vad var det, nästan 2 decennier?
Nästan 20 år.
Ja, som mental coach. Och till att börja med, varför kände du att det var rätt läge att göra det här nu?
Vi har startat den här resan långt, långt, långt tidigare, men av olika anledningar så fick vi liksom inte till det. Vi hade ju jättemycket material. Dels, jag har alltid varit en sökare, alltid funderat på varför människor, en del täcker skott med vad som helst och andra undviker den där pucken för att det gör ont. Vad är det som skiljer människan från det? Och jag tycker väl att dagens... Kanske alla ledare är för dåligt utbildade på människor. Specialister på att dra streck på den där taktiktavlan för att man har spelat själv och så vidare. Men jag tror att för mig är ju den som ska utföra taktiken det viktigaste, inte taktiken. Så jag träffade Per när jag var emellan två hockeyjobb och Pettersson som var psykolog och touchade an. Så när jag fick kontrakt med HV så frågade man vill vara med på en resa och han tackade ja. Så han var där nere i 8 år och vann 3 SM-guld. Och han var nyckeln för HV71, fast det har man inte förstått. Och sen var han med på juniorlandslag och till Kronor. Så att jag känner att den kunskapen, att det inte bara är taktik, det är inte bara muskler och sånt, utan det är, allt sker via en förnimmelse i hjärnan. Och där måste vi fundera på hur vi kan hantera den på ett bra sätt.
Ett genomgående tema i den här boken är ju jaget för laget, det här med att slå personbästa som du är inne på. Mattias, det är intressant, när du och jag pratar hockey så du har ju alltid lagspelsvinkeln. Men hur viktig blir just den här grejen att individen tar ansvar för laget, om du förstår min fråga där?
Det måste bara finnas där. Att som individ, det är allting från förberedelser så inne, och det är bra... Det Per tar upp att man pratar om förberedelser, pratar man många gånger fysiska förberedelser. Man tror att man menar det, hur man värmer upp och hur man har tränat. Men det var ju min lärdom redan första året när jag kom bort till Nordamerika. Där jag stötte på det för första gången av en gammal veteranback där som heter Kevin Lowe. Han var 36, jag var 21 år gammal. Och då kom han och la armen kring mig och så sa han, ja, välkommen till NHL. Då sa han, tänk på det här bara, att NHL är 90% psykologi, 10% fysisk förmåga. Men de här 10%, det är det enda du kan kontrollera dagligen. Så se till att det är fyllt. Därför är du 9,5% hur du sköter det fysiskt. Så är du ute ur ligan. Och det där tog mig lång tid. Jag fick fundera på vad var han menar. Men det här var ju någonting jag tog med mig under mina 15 år där borta och hjälpte mig hela tiden. Att det är så mycket att hålla kontroll på. De här 90% är så viktiga för min framgång. Så att de 10% var enkelt att ta hand om det fysiska. Och det speglar ju tillbaka till vad Per är inne på. Att det här, vi måste ju träna, hjälpa, förbereda i alla åldrar. Det här spelet mellan öronen. För det krävs så mycket för att kunna nå framgång att det fungerar.
Hur många gånger har du känt i ditt ledarskapsarbete att du har haft en spelare som kanske egentligen inte har blivit fysiskt starkare eller tekniskt mer skicklig, men ni har fått ut mycket mer av honom på grund av att den här mentala biten har hamnat på en bättre plats?
Svår fråga, att eftersom man inte mäter saker och ting, men för mig startar ju allting med en förnimmelse, en tanke, en bild i hjärnan som man måste ta hand om, för olika bilder skapar olika hormonutflöden, och får jag fel hormonutflöde så går det inte att idrotta på. En signal i omklädningsrummet, man säger ju så ibland att alla var dåliga ett hockeylag. Kan det verkligen vara så? Ja, vad är det för signal som gör att jag märker att kompisen inte täcker skott, inte tror på vinst, inte tror på framgång, utan viker ner sig? Det gör jag också. Någonstans så följs vi åt, vi människor, för vi läser av varandra. Så att, och kan man se någon som kommer in i ett omklädningsrum och har pondus, ser framtidstro, har energi, så föds det oss de andra också. Så att för mig är hjärnan det viktigaste, men också den svåraste att kontrollera, för att alla vi människor är olika. Alla människor behöver olika stöttning, olika förberedelser, så att för mig är det jaget för laget. Det handlar inte om egoismen. Det är bara individen som kan prestera, eftersom det är individen som gör det. Men jag måste ha lagkompisarna med, för att får inte jag rätt lägen av dem på banan så kan inte jag heller göra mitt jobb riktigt. Så att därför så är det ett lag också.
Vi var ju nu på det här, vi minns ju dig från JVM-turneringarna, när vi pratade om den turneringen, när det här blev en stor, återigen, en miljonpubliks event på, i slutet av 00-talet. Men du har gjort JVM även tidigare i din karriär, när Mattias spelade JVM. Ja, hur absolut. Var Mattias som tonårig valp här? Med hår, kolla, oj vilken lugg!
Ja, du ser, en gång i tiden fanns det hår.
Ja. Är det Micke Nylander uppe som ser ut som att han har somnat?
Ja, det var väl genomgång av tränaren, så då brukade Micke se ut så där.
Vad minns du av Mattias?
Ja, men jag minns honom som ungefär som nu. Alltså en trygg person. Gjorde sitt oerhörda jobb på isen. Som back släppte han ingen över bron. Gillade att tävla. Stor, stark. Så att jag ser honom ha vuxit i just de bitarna när han blev senior också. Så att fantastisk kille dessutom. Mm. Inte bara för han sitter här, utan honom skulle man, alltså man tänker sig att, ursäkta uttrycket, men skulle man kunna gå krig med någon? Ja, jag skulle lita på Mattias. 100%.
Det är fina ord, Mattias.
Ja, verkligen. Tack.
Och du blev ju också senare lagkapten under många år i din karriär. Och Per pratade om det här med ledarskap. Hur mycket tror du, det finns kanske en naturlig förmåga där, en personlighet som passar för att vara en ledare, men hur mycket fick du hjälp att bli en bättre ledare under din karriär som ledde till att du blev kapten igen? Väl?
Jag ska säga dagligen, utan det här handlar, jag tror man måste, jag försökte alltid lyssna och lära mycket, och de både kaptener som jag hade, ja, men det, jag tror, jag brukar säga att om man ska leda trovärdigt så måste du vara dig själv på ett sätt också, och sen respektera att de ledarna som finns i laget som inte har ett C eller ett A på axeln är lika viktiga, och låta dem, att man är så trygg i sitt ledarskap att låta dem leda också. Det kan vara någon som behöver vara väldigt, prata och ropa och heja på gruppen, och låt dem vara det till den som blir lite innesluten, fokuserad inför en match. Försök inte störa deras uppladdning, utan för mig är det, var det egentligen dagligen ta till mig, lyssna, se hur olika spelare, ledare leder, för att på något sätt utveckla sig det också varje gång man kom till omklädningsrummet.
Om jag frågar dig, Per, om ledare som du har kommit i kontakt med, det kan vara både coacher och spelare och sånt där, vilka står ut under din karriär?
Oj, det där är jättesvårt att svara på. Vad som har betytt och inte betytt. Jag har ju jobbat med många. Curre Lundmark var ju en som jag fick vara med tidigt, och hans fantastiska engagemang för människor som jag kanske inte hade samma tanke som han hade, för att vi är alla så olika, utan det är nog som Mattias, att man måste växa utifrån vem man är på något sätt och få vara med i med- och motgångar och se båda sakerna som viktiga. Så att jag har haft väldigt många duster neråt, motgångar i lag, fått jobba hårt också, lite medgång ibland. Så att man funderar på när saker blir en kunskap, jo, när man kan tillämpa dem. Och jag tror man måste vara nyfiken på sig själv, vem man är, hur man påverkas av andra. Och så får man ta in det i sin egen verktygslåda och jobba med det på ett sätt. Jag var nyfiken, fick in en psykolog som jag kände att det här ska jag vilja få till mitt sätt att leda. Och tror att jag har en väldigt stor skillnad på ledare innan och efter.
Mm. Men det är en intressant fråga, om man skulle jämföra dig till exempel då där du hade Mattias i JVM kontra när du avslutade din karriär 2016. Vad var skulle du säga den största skillnaden på hur du var som ledare? Var hade du gjort den största positiva utvecklingen?
Jag hoppas att jag skulle kunna vara bättre nu. Jag är ju framförallt mycket mer självsäker på vad jag vet och kan. Jag kanske inte lägger fokus hela tiden på resultatet som man gjorde när man var ung, för det var det enda resultatet som räknas. Nu är det ju vägen dit. Vad vi ska göra, inte att vi ska vinna. Jag upplever att många har fokus på vinst. Ja, det har väl alla, även motståndarlaget, utan vi ska lägga fokus på vad vi ska göra istället och vilka beteenden vi har på isen och hur vi har förberett oss för de sakerna. Så att jag är nog, skulle jag säga, väldigt mycket lugnare och tryggare i det jag gör. Jag förstår att jag kan inte mana fram saker, utan det måste växa fram. Så att lite lugn och ro också, det gäller att låta människor få växa. Sen är det inte min hockey som ska spelas, utan det är ju vår hockey. Ingen kan spela min, det kan bara jag själv göra, utan och alla gör det på sitt sätt. Så att vi måste på något sätt ha förståelse för att man löser det på olika sätt.
Mattias, om jag frågar dig om ledare, återigen, kan man coach, kan man spelare, men här under din karriär i Sverige som har stått ut, vilka har gjort avtryck då?
Den som har gjort mest avtryck på dem, det var ju tidigt ungdomstränare Thomas Storm, där han nu kände tekniktränare, ska vi säga, och utbilda med styrka, uthållighet, klubbteknik. Jag ofta ser hur det påverkar. Då var vi inne i den här eran när det var väldigt mycket volymträning. Det skulle tränas mycket och repetitionen. Och jag tror inte förrän jag blev äldre reflekterade hur mycket man egentligen jobbade med det mentala när du volymtränar ibland. Hur du bygger upp en motståndskraft genom att hela tiden bli belastad. För då gäller det att det är huvudet som styr, att du ska orka och orka fokusera. Och det var väl en gåva som Thomas Storm gav mig, som jag inte trodde under tiden. Jag trodde det var en ren fysisk utveckling, det här med teknik och lyfta och allt det. Men i efterhand så är det var det som har påverkat min karriär mest av allt.
Innan vi rundar det här, Per, alldeles i början program så nämnde du ju någonting om en gulsvart förening. Vill du utveckla det?
Det finns ju ett antal gulsvarta föreningar.
Exakt, det är därför jag vill att du ska förtydliga.
Inte för mig, där finns det bara en gulsvart.
Ja, nej, men jag har väl ett litet AIK-hjärta i mig. Tillbringar ju 6 år som spelare här, och det var väl de åren när jag var bäst. Och jag kände att jag kom aldrig med landslaget, jag var lite grin över det. Så att jag tänkte, då hoppar jag av och börjar ett annat gulsvart lag 10 mil härifrån. Men sen har jag också tränat AIK i 3 säsonger, så att det är klart att någonstans i den åldern jag har varit i, så det går liksom, färgerna går inte ur. Så det är klart att jag gärna ställer upp och hjälper till på det sätt jag kan, och någon liten roll kommer jag kanske att få här också.
Spännande. Då är det en uppenbara frågan, tror att den rollen blir i SHL?
Kanske inte i år, men målet är väl att jag tycker Stockholm har råd med 2 SHL-lag, så att du får hoppas att det kan bli derby mellan AIK, Djurgården och SHL.
Mm. Men inte nästa år, tror Per. Vad tror Mattias då? Du har ju också ett...
Jag tror inte att det blir ett derby mellan AIK, Djurgården och SHL nästa år, men som AIK, jag drömmer alltid och hoppas att jag svarar på den frågan.
Spännande. Per, stort tack för att du var här och berättade om boken, och då får vi såklart läsa den. Jag har redan gjort det för sig, men de där hemma får läsa den. Då får vi se vad det blir för roll där i AIK då framgent. Det blir spännande att följa. Stort tack!
Tack själv!
Tack!
Nu ska vi byta fokus och Vi ska ta och lyssna på ett segment här som jag inte vet hur jag ska presentera, så att vi tar bara och lyssnar på det och sen följer vi upp det sen.
Då gäller det för dig att välja vem du vill fuck, vem du vill marry och vem du vill kill av Peter Jihde, som du har varit med nere i Tjeckien.
Yeah.
Niklas Holmgren som kommenterar matcherna, väldigt speciellt för många av oss. Och Håkan Södergren, gammal hockeystjärna också.
Okej.
Okay. Ja, hur går tankarna, Peter?
Det här är ju supersvårt.
Är det det?
Först trodde du med att det skulle vara tjejer, men nu fick du ju killar.
Nu är det kollegor mer, precis. Så du får, du får tänka hur du vill liksom ta dig an det här.
Jag måste ju ta någon av dem.
Ja, det måste du göra.
Jag tror att du skulle kanske inte vara taskig, men Niklas Holmgren vet inte om jag vill marry.
Det kommer bli så intensivt.
Högljudd emellanåt liksom.
Det är så högljudd.
När han kommer in genom dörren så lär man ju höra. Okej, nu kommer han hem.
Skriker om middag.
Så det kan ju vara lite jobbigt i långa loppet liksom.
Ja, absolut. Det kan vara kul ett kort tag.
Ja, precis. Så då kanske en, om den första där på F då, liksom, för att det kan kanske en mer en one night stand.
Du tänker fuck Niklas Holmgren.
Precis.
Jag förstår hur du tänker.
Man klarar en dag.
Ja, just det. Och det kan vara lite spännande också. Men jag fattar dig. Ja, då var vi av med den.
Ja.
Tillbringar resten av livet med en av dem och så gör det av med en av dem.
Jag kommer inte säga rakt ut att jag ska göra mig av med dem. Jag tycker ändå Håkan Södergren är en mysgubbe på något vis.
Ja, det är han ju. Man gillar ju honom.
Ja, inget ont om Jihde överhuvudtaget så.
Nej, men...
Jag tycker Håkan, jag träffade han där nere, liksom, han verkar en god gubbe om man säger så. Ja, jag ska inte kalla en gubbe, men en medeldålders man.
Ja, mysig. Precis. Glad verkar han ju vara.
Ja, glad då.
Ja.
Och som du säger, jag har lätt till skratt. Så. Jag säger något sånt om jag måste hitta på den här leken då.
Vi välkomnar Martina Thun från Riks FM, som ju nu i hockeykretsar är känd som hon som körde Fuck, Marry, Kill med Peter Forsberg.
Jag är så stolt över det, tack!
Ja, jag är imponerad. Kände du att är det här en bra idé? Eller? Ja.
Jag tänkte att jag känner på honom hur han känns, så jag bestämde mig under intervjuns gång att jag kör. Så han var helt oförberedd, stackaren.
Ja, jo, det märker
man. Det märker man.
Jag vet inte om han visste det. Jag frågade ju notan igår om du visste Fuck, Marry, Kill, och det visste du inte.
Nej, jag är för gammal. 53 år igår. Du fick förklara det för mig, så jag sa okej.
Ja, okej. Om jag kör den på dig då, notan, nu kan jag göra den när du öppnar dörren, Martina. Peter Jihde, Håkan Södergren, Niklas Holmgren.
Jag får väl kasta om platserna med Håkan och Holmgren. Jag tror jag och Niklas Holmgren, vi kan nog... hänga och spendera mycket tid tillsammans. Och det gör vi också när vi är ute och reser.
Ja, jag tänkte precis, du ska veta att de här två, de är som ett gift par.
Jaha, okej, så det är lätt marry alltså?
Ja,
inga konstigheter.
Inga konstigheter.
Nej.
Konstigheter, det hade ju varit ett passionerat, men roligt äktenskap, tror jag. Alltså, ja. Ni bråkar mycket och skrattar mycket.
Ja, men det gör vi, fast vi inte är gifta.
Ja, fantastiskt. Martina, det är ju faktiskt så att du är här för att du postade på Instagram till och med att vi kan få upp det kanske till och med. Kolla här. Kom gärna förbi. Stor fan.
Har ni fått ett avhopp idag då?
du får ju komma in i avsnittet när vi har en guldvinnande förbundskapten med. Så det är ju verkligen
smällhögt.
Det är stort. Ja. Berätta varför du ville vara med.
För att jag följer det här programmet mycket via mitt Instagram. Och det är så mysigt. Jag älskar när det kommer upp klipp från Godmorgon NHL. Och så är det alltid massa gamla bekanta och hockey, så det är mys för mig.
Mm.
Det är liksom lite trygghet. Plus att jag jobbar i huset, så jag tänkte, varför ska jag inte få komma och hälsa på? Tänkte jag. Och inbjudan kom aldrig, så jag bjöd in mig själv lite.
Vad ska man inte skämmas för? Men hur är hockeyintresset då? Berätta.
Det är sen jag var ung skulle jag säga. Jag älskar hockey. Och jag gick ju gymnasiet i Mora. Där det var ett hockeygymnasium. Där också en viss Mattias gick i gymnasiet samtidigt. Det här var på den tiden när han hade hår.
Mm.
Och då när jag gick i gymnasiet så införde kommunen någonting som de kallade för 7-17-kortet. Så att alla ungdomar mellan 7 och 17 fick gå gratis på hockey. Och det var ju det enda som fanns att göra i Mora. Så att vi hängde ju i en smidig grav. Och i och med det, och först så var det bara för att träffa kompisar och kolla snygga hockeyspelare. Men där lärde jag mig hockey och lärde mig att älska hockey också. Så att det växte liksom fram ett intresse, kan man säga.
Men det var ju när jag insåg att du var från Mora och att ni är ju nära ålder också. Ni kan ju faktiskt har ni stött på varandra på någon skiva i någon källare någonstans i Mora någon gång?
Jag tror inte att Mattias ha koll på det alls. Jag hade lite koll på Mattias för att hockeygrabbarna i Mora, det var lite som rockstjärnor kan man säga. Men jag tror inte vi stötte på varandra någon gång.
Mm. Nej, jag tror inte det heller.
Mattias bara,
jag tog ju min studenten där uppe i Sankt Mikaels gymnasium.
Ja, just det.
Jag gjorde mitt tredje och sista år. Och,
förklara varför du är en sån bildad man och mera språkligt här.
Ja, precis. Nej, men vad fantastiskt kul år för mig i den åldern att komma upp till Mora. Första gången jag flyttade hemifrån, ansvaret med det. Och sen, ja, jag tror aldrig ett minne för liv att ta studenten där uppe med folkdräkterna och ja, allt runt omkring det.
Men Martin, om du säger att de var som hockeyspelare, och Mattias, om du ska jämföra han eller med som rockstjärna, om du ska jämföra honom med någon form av musikstjärna, vem var Mattias Nordström i Mora back in the day?
Ah, gud, vilken bra fråga. Han var ju en av rockstjärnorna, men som jag minns dig så var ju du ändå lite så här tillbakadragen. Jag hade sån jädra koll på alla hockeyspelarna, det kommer ju fram nu. Så att någon, kanske en Jon Bon Jovi.
Oj!
Ja, det är alldeles för mycket rockstjärna för mig. Så att,
Living on a prayer, Mattias Nordström.
Det var Mattias när han gick i gymnasiet.
Ja, fantastiskt. På tal om hockey, vi kommer ju ha VM här på hemmaplan och det är en stor grej här i huset. Hur taggad är du på det?
Jag är jättetaggad naturligtvis. Jag är så taggad på att VM, jag är ju också en sån här mästerskaps, då blommar jag upp och blir en stark hockeysupporter. Så det känns ju jättekul. Och att vi ska få liksom ha det. Det är ju så coolt.
Mm. En grej som du gör, och nu det här är väldigt nyfiken på. Du kör ditt Fridas bubbel.
Ja.
Om du fick ha lite hockeyprofiler här. Önska och bjuda in där.
Åh gud, Foppa naturligtvis.
Ja.
Jag måste nästan säga Mattias nu.
Alltså, nej, det är bara för att jag sitter här. Ja. Jag fick inte vara tillbakadragen, tystlåten.
Jag blir ingen bra gäst. Nu ska du dricka bubbelnoten.
Men hur blir Mattias Nordström när han dricker lite bubbel och sitter och bubblar
jag
med Foppa?
Jag tror blir ännu mer tillbakadragen.
Ännu mer tystlåten.
Ja. Nej, om man, kanske om Foppa är med, då får Foppa ta så. Men ta notan själv. Eller med honken.
Ja, okej. Okay, okay. Ja, det är ju spännande.
Precis.
Ja, men då får ingen annan prata.
Nej, just det. Då blir det one man show.
Ja, ja precis. Då. Det får finns räcka några upp handen om vi vill säga.
Ja, just det. Jag bara drar upp reglerna och så kör han.
Ja, ja okej. Okay, vi kör Foppa-notan. Vi måste ju ha tre. Det är alltid jämna tretal. Jämna, inte jämnt. Men
jämna tretal. Då säger jag Mats Sundin.
Mats Sundin. Varför då?
Nej, men för att man gillar ju folkhjältar. Och Mats Sundin är ju en folkhjälte, så att vi kör på storstjärnorna.
Mm. Och då får du hitta en liten slamkrypare här då. Vem skulle göra sig bra i ett fredagsbubbelprogram med Martina från hockeyvärlden?
Oj, från hockeyvärlden?
Ja, ja.
Mattias blir satt på.
Ja, det är bra.
Ja, vi sitter bara här och pratar om uppspel hela dagarna. Så det är skönt att jag har en anledning för att köra såna här typer av frågor.
Tänk dig fredagsbubbel.
Ja, fredagsbubbel.
Han har ju redan gjort en fuck, marry, kill. Så det är,
någon som pratar mycket. Från. Ja, vi har ju kollegan Erik Granqvist.
Ja, skulle passa utmärkt i ett fredagsbubbel. Utmärkt. Tycker ni för att du kom undan på fuck och kill där i fuck, marry, kill?
Ja. Aha. Det är sant. Nej, ja. men du skulle...
Får vi köra en ny variant på radion då?
Men du bytte ju plats på Håkan och Honken, sa du.
Ja.
Så då blev det... Du gifte dig med Honken och så får du en passionerad kväll med Håkan där. Det är troligt bra.
Aha.
Håkan har lite den auran. Rövin, röka cigarr, liksom. Det finns någonting...
Oj, är det den auran?
Ja, oja. Ja, han är en spännande man, skulle jag säga. Han är lite Dos Equis-mannen här i svenska hockeybubblan. The world's most interesting man, skulle jag säga i alla fall.
Ja, jag instämmer.
Ja, jag instämmer. Att säga, men... Nej, okej, vi bara nickar med. Vi bara nickar. Ja, absolut.
Ni spelar ju musik på radio ibland. Snygg övergång, va?
Ja.
Inte alls försenat. Inför Four Nations så frågade ett par av killarna som skulle vara med där och spela för 10 kronor vilken segerlåt de vill ha. Vi tar och lyssnar på det så kan vi dissekera lite musik också här. Sista frågan. Vad vill du att ni ska ha för segerlåt när ni vinner i omklädningsrummet?
Bra fråga. Någon ABBA-låt kanske.
Mm. Vilken som helst.
Får vi gå igenom låtarna och se vad som passar bäst.
Turning Torso.
Snyggt. Ingen tvekan.
Ja, bra. Det kan du inte. Det kan man inte. Vad är det för avsvik? Eller när en flicka talar skocka.
Ja, jag får se. Jag vet inte fan om du får igenom det där. Alltså. Lycka till med det.
Jag tror inte jag heller. Men man försöker.
Stadig ljus, Loa Falk.
Ja, vackert.
Filip Forsberg går med Stadius. Mikael Zibanejad vill ha en ABBA-låt. Och Rasmus Andersson hade helt rätt. Jag har ingen aning vad Turning Torso är, men det är väl någon sorts Skåne-påhitt där då. Vet du det, Martina?
Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag skäms, men jag vet inte.
Jag tittar.
Jag backar ut ur rummet.
Jag försöker gömma mig bakom mikrofonen.
Ge mig en hockeyfråga.
Ja, jag tänkte jag säga musikquiz där.
Men Stadius är väl inte fyskam?
Ja, jag vet inte. Som vinna segerlåt.
Kanske lite för trög.
Jag tänker att man ska ha mer så här E-type-känsla.
Ja.
Att det pumpar liksom.
Ja,
Stadius okay. är så himla... Alltså jag tar inte ner det, men den är väldigt så här... Den är maffig.
Ja.
Men tänk E-type. Swedish House Mafia. Lite sånt.
Ja, det, jag tror att du ligger bättre där. Vad hade du valt för segerlåt, Mattias?
Nu kommer de här väldigt svåra frågorna. Kan
musik,
inte prata om någon
Mattias.
Uppspel eller någonting?
Bästa låten, Mattias.
Ja, men någonting gammal klassisk. Scorpion, Rock Me Like a Hurricane eller något sånt här.
Jag älskar ändå hur du tänker. Det är underbart.
Om det ändå efter en seger.
Jag känner att nu gör du liksom håller på här och målar upp dig själv som en gubbe. Mm. Du gör det inte mindre nu.
Nej, man ska inte försöka. Att jag skulle säga då, Swedish House Mafia. Nah, det är inte jag.
Ja, men nu är du är lite ödmjuk nu. Du är ändå musikintresserad.
Ja, jag älskar musik. Lyssnar på väldigt mycket. Så jag ska säga bred musiksmak här.
Men vad lyssnar du på när du skulle pumpa upp dig inför matcher då?
Nej, men inte så mycket. Där var det var ju på den gamla goda tiden att vi faktiskt pratade med varandra i omklädningsrummet och man valde gemensam musik. Man satt inte med individuella hörlurar och lyssnade på sin egen. Så okay. Där blev det lite respekt för gruppen när det var någon ny tur att välja vad man spelades. Men, så att just nu lyssnar jag väldigt mycket jazz.
Okay.
Så att, men i grund och botten så är det väl rockintresserat.
Ja, just det. Just
grunge, 90-talet.
Ja, gud, underbart. Då kan man pumpa igång. Ja. Jazz kan man inte pumpa igång inför en hockeymatch. Men...
Nej, men jag gör ju inte det
längre. Nej, du gör inte det längre. Du kan sitta hemma med sig här och bara njuta.
Ja, det är mer för att varva ner.
Ja.
Spelade du någonsin en svensk låt, alltså på svenska omklädningsrummet?
Ja, men det har jag gjort. Jag tror jag någon gång spelade någon Cornelis-låt eller någonting där de bara satt och skakade på huvudet. Så den stängdes av efter 30
Du fick inte
sekunder.
Välja mer.
Nej, jag fick inte välja mer. Fast jag var kapten.
Ja. Om du fick chansen att spela en låt på svenska för ett NHL-omklädningsrum, Martina, vilken skulle det vara? Vilken låt skulle landa?
Gud, vilken låt skulle landa?
Jag försöker bara komma på så svåra frågor jag kan.
Ja, det är faktiskt svåra frågor. Men måste de sjunga på svenska? För jag är ju inne på, vi har alltså, tillbaka till E-type, den typen av musik, tänker jag, kan vem som helst gå igång på.
Exakt, så därför ska det vara svårt. Du måste säga en låt på svenska.
En låt på svenska. 17 taggar man igång till då? Jaha, de här, Om du vill bli min fru. Den gamla, kommer
Drängarna.
Du ihåg den?
Ja.
Den måste du hålla med om, Mattias. Att ska man
jag var imponerad att Jonta kunde till och med dra Drängarna.
Men Drängarna är ju så här riktig småstadsmusik. Mm. Jag är ju ett kulturellt mörker. Jag lyssnar bara på dålig musik. Och Drängarna är väl ändå... Det är ju bra och dålig musik.
Ja, verkligen. Och jag tänker kanske att all epadunk skulle också funka i ett omklädningsrum.
Ja, framförallt nu.
Ja, eller hur?
Gud, vilka stora frågor.
Ja, stora frågor.
Jag vill inte vara gäst när hon kommer nästa gång.
Det är faktiskt så att vi ska börja runda av. Men jag ska också förklara varför jag har suttit i den här gröna kavajen hela programmet. Jag brukar inte ha bläser på.
Nej, så du uppklädd har ju... brukar du inte vara.
Nej, och du har också någonting mossaktigt på dig här.
Ja, det var order.
Ja, så är det. Vi har Masters-vecka här på Viaplay. Vi visar det och alla är såklart väldigt taggade på att följa Ludvig Åberg. Vi följer också Hockens egen Green Jacket Race. Det är ju en väldigt smal grej, men den som har sämst plus minus NHL brukar ju inofficiellt få Green Jacket i NHL. Så du vet, det är också golffantaster där ute. Just nu är det Mason Laura i Boston som har minus 40. Bedard minus 38, han kan hamna där. Har du varit där någon gång?
Nej, det har som tur var inte varit där, för det är ingen... Den där jackan vill man inte bära när du spelar NHL.
Nej. Har du något golfintresse, Martina?
Nej, noll.
Nej, vad bra. Jag tänkte inte fråga om det.
Nästa fråga.
Jag slog ner den totalt, förlåt.
Du kan ju om du vill då kolla Masters här. Om man gillar fotboll så har vi såklart Tiki Taka som kommer här och vi har... Ytterligare god morgon NHL, fredag, måndag. Vi har Jonas Monstret Gustafsson som står på tur som gäst. Inte Martina Thun, men det är inte fyskam det heller. Vi säger stort tack till er två som har varit med och till Per Mårt såklart som var med tidigare. Och framförallt till alla er som har tittat på oss idag. Vi ses snart igen. Yeah.
Programmet presenteras av ATG, spel på sport, häst och kasino.